Testa, testa, testa.
Oj, hur funkar det nu då?
Kanske blir det bättre.
Kanske. Petra.
Och med Johan.
Då är vi igång igen.
Ärlighet varar längst, eller hur är det nu?
Ja, det är väl så. Fast ibland är det väl också svårt att säga sanningen helt och hållet och vara helt ärlig.
Ja, det håller jag med om. När ska man vara ärlig och när ska man vara överdrivet ärlig? Va?
Ja, det är ju en superbra fråga. När ska man vara ärlig? Vad menas med överdrivet ärlig?
Jag tror att om man är lite mer att det här att man är överdrivet ärlig, det tror jag kan skada mer en människa. Att man är överdrivet ärlig än att man bara är ärlig.
Men för vet du vad jag kan tänka, Petra? Ibland kring det här med ärlighet, att man kan ju vara ärlig, men sen så när man då, och det kanske är samma som överdrivet ärlig, om man inte har empati eller förståelse för det sociala samspelet så kan man ju ibland säga ärlighet och bara för sakens skull. Och då kan det vara ganska sårande.
Ja, och jag tänker att när man har också ett tonläge och ett kroppsspråk, det säger ju oftast mer än själva det man säger.
Men det är en väldigt bra reflektion, tänker jag. För man brukar säga så här att ungefär 90% av vårt språk, det är det här som inte är själva orden, utan det är kroppen och det är tonläge och det är blickar och rörelser.
Exakt, för det uppskattas. Vi har ju alltid fått lära oss från det att vi är små. Mm. Att vi ska tala sanning och vi ska inte ljuga och så. Ja. Men att det ibland kan vara, det uppskattas ju inte alltid att vara ärlig.
Och jag tänker ibland också utifrån färdighetsperspektivet, det här med färdighet, vad behöver man träna på? Och en sak som man tränas på i skolan och i samhället i stort också, tänker jag, det är just det här med vad ska man säga i vilka situationer. Det här med social kompetens som är lite av ett inord.
Mm.
En del av den sociala kompetensen är ju att veta när ska jag berätta sanningen eller vara totalt ärlig.
Mm.
Och när ska jag välja de här små vita lögnerna?
Vita lögner, ja. Ja, men precis. Det är ju jättebra, Johan. Jag tänker att varje avsnitt så brukar vi slå upp ordet.
Just det.
Och nu har vi ju tittat lite grann på Svenska Akademins ordbok. Men
det var svårt att hitta en bra definition av ärlighet.
Det var jättesvårt att hitta. Men någonstans, vad tänker du? För jag tänker så här, kan man inte någonstans, alltså att ärlighet är lika med, nej, jag bara tänker pålitlighet.
Jo, men pålitlighet. Men jag tänker så, man kanske kan säga att ärlighet någonstans är lika med en person som eftersträvar att berätta sanningen. Skulle man inte kunna säga det, Petra?
Jo, det kan man säga.
Ja. Men du, Petra, det här med ärlighet. Jag tänker också att det handlar om att våga vara sig själv.
Mm. Hur tänker du då?
Men jag tänker, om man vågar vara sig själv, om man känner att man får utrymme och möjlighet att vara det också, då kan man ju vara alla de delar av sin person som man är, vilket kanske också bygger ännu mer tillit och bättre relationer. Sen om det är på en arbetsplats eller i ett klassrum eller i privata relationer.
Har du själv erfarenheter av det här med att kopplat kanske till en person då, eller hur man själv?
Jo, jag förstår vad du tänker. Och det är klart man har erfarenheter kring det här med ärlighet och våga vara sig själv och så. Våga vara ärlig om och mot sig själv, skulle man också kunna säga. I mitt perspektiv, så det första jag tänker på i huvudet, så det är under de åren som jag låtsades vara en annan sexualitet än den jag faktiskt är.
Mm.
Och det kostar ju på också. Mm. Mm. Så det här med att ljuga och ljuga inför sig själv, det kan ju stå en ganska så dyrt och är ganska så jobbigt. Och jag tänker det här med relationer, att de blir bättre när man vågar vara sig själv och tillåter sig och tillåts vara sig själv. Det har ju faktiskt erfarenhet.
Mm, mm.
Men då, Petra, har du något exempel?
Ja, man har ju hört många exempel när man i jobbet som lärare, till exempel de här, ja, men hunden åt upp läxan eller...
Men jag tänker, där är ju många situationer, och det är vår gäst, veckans gäst faktiskt inne på också, det här med att vara ärlig är grunden för att få bra relationer, vilket han pratar jättemycket om. Att om jag vågar vara mig själv, vågar vara ärlig och transparent, både med det som jag är bra på och mina tillkortakommande, det jag kanske inte är så bra på, så skapar man tillitsfulla, starka relationer som kan vara länge.
Viktigt.
Det tänker jag är en sån där liten lärdom man kan ta med sig. Men du, jag tänkte det här, vi pratade lite grann om ärlighet och det här med att veta när man ska tala sanning och när man ska ha de här vita lögnerna. Det här med att det var lite kopplat till förmågor. Och då är det någonting som man kan träna, tänker jag. Vad har du för tankar kring det, Petra? För det är någonting du möter dagligdags, tänker jag, i arbete som specialpedagog. Det här med social färdighetsträning också.
Ja, och man kan ju sitta här och få en lögn rakt upp i ansiktet av en elev. Mm, man känner liksom att, ja men vet du vad? Det där stämmer inte riktigt.
Och vad brukar du tänka då?
Ja, vad tänker man då? Jag försöker ju alltid lära alla som man... Framförallt mina barn, liksom, att just det här... Ljug inte, utan säg liksom sanningen och...
Säg som det är.
Säg som det är.
Det brukar du säga ganska ofta, Petra.
Ja, men jag är nog en sån person som säger som det är.
Mm.
Utan att man får ju tänka på hur man säger det ju såklart.
Mm.
För man vill ju inte såra någon. Men jag tänker nog att om man har ett litet motto liksom, så är nog mitt motto någon att jag försöker att vara ärlig och säga det på ett sätt som inte skadar någon eller gör någon illa.
Mm. För det är ju faktiskt mycket känslor kopplat till det här med ärlighet också. Man kan ju bli ganska sårad när man blir drabbad av en oärlighet eller när någon inte talar sanning.
Mm.
Så det är ju en viktig reflektion att ha med sig, tänker jag. Jag brukar tänka på ett sätt också. Och det är väl kanske lite min kuratorsbakgrund som spelar in där. Att jag brukar tänka att alla typer av beteende faktiskt fyller någon form av funktion för den som gör det. Så om man berättar en lögn, om man stöter på någon som berättar en lögn, så har antagligen lögnen eller icke-ärligheten en funktion just då för den personen.
Ja, vad tänker du då? Att komma därifrån utan att skämmas eller liksom att...
Det kan vara att komma därifrån utan att skämmas. Det kan vara att man just då inte riktigt har möjlighet att ta ansvar för att man inte har gjort läxan. Så då försöker man fly den situationen istället. Eller kanske mera privata relationer så kan det vara nej, men jag berättar inte att jag träffade den där personen eller gjorde det där. För då vet jag att då kommer jag få stå till svars.
En liten konflikt, kanske en liten rädsla man har för att...
Så kan det vara, ja. Men där finns alltid en funktion kopplad till våra sätt att vara. Och det tänker jag är lite spännande att tänka. För då kan man förstå och kanske komma vidare också i det. Så om vi skulle sammanfatta det så skulle vi kunna säga att vi behöver ha ganska mycket empati när vi pratar om ärlighet.
Vi behöver ha sociala färdigheter när vi pratar ärlighet.
Och vi måste också ha kanske insikten av att ibland så fyller även lögnen en funktion. Den du. Spännande. Men du, ska vi lyssna på vad veckans gäst har att säga?
Det tycker jag. Veckans gäst är ingen mindre än Rickard Nordström, mer känd som Magister Nordström. Just nu mer känd än någonsin genom sin alldeles nya bok App, App, App. En handbok för dig med barn som älskar sociala medier. Magistern själv är ingen främling på sociala medier. Många lärare har säkert en relation till hans inlägg på Instagram. Han är föreläsare, pappa till 4 barn, författare, inspiratör, lärare. Ja, kort och gott. Här är Magister Nordström.
Nu ska vi se igen här.
Funkar det?
Nu funkar det hur bra som helst.
Veckans gäst.
Ringer jag störa mitt i påsklovet nu? Eller? Du är ledig. Du har lån.
Ja, jag är ledig alltså som lärare. Men jag jobbar lite med lite små projekt, med små grejer.
Ja, det är klart. Ja, boken är ju jätteaktuell nu också.
Ja, precis. 2 veckor gammal. Så att, det känns bra. Det är många som frågar efter den. Och bra efterfrågan och så.
Jag brukar bara ställa en liten sån här öppen fråga när det kommer till begreppet. Så det är ärlighet. Vad är din första respons på den? På det ordet, på det begreppet?
Ärlighet? Nej, men det är ju, för mig handlar det egentligen om sanning. Att man, pratar sanning. Att man inte undanhåller någonting. Utan verkligen är öppen och svarar på de frågor som dyker upp. Jag menar så, vågar stå för det man gör och det man säger. För mig är det alltså sanningen bakom dig själv liksom på någon mänster.
Okej, ja. Sanningen bakom dig själv.
Det beror ju på med, liksom, om jag ska beskriva ärligheten för mig själv, så är det ju, handlar det om att jag måste vara det. Undvik ljug, undvik att undanhålla, utan var så ärlig du kan. Jag tror ju att ärlighet är en av de viktiga grundpelarna i läraryrket gentemot eleverna. För det är elever, de genomskådar lärare hur lätt som helst. Och skulle man inte jobba med ärlighet så kommer man inte vinna deras respekt och deras förtroende.
Ja, det är ju jättespännande, för jag tänker ibland utifrån det här med ärlighet, och det ligger nära andra ord som man kanske mera i dagligdags använder i skolan, att man ska bottna i sitt ledarskap i klassrummet, eller att man ska våga vara en ledare i klassrumssituationer och sånt. Då är det kanske, är det så enkelt att det handlar om att vara ärlig, att vara sig själv?
Ja, så jag utgår ju från mig själv. Jag är ju ingen annan människa i klassrummet än mig själv. Jag, ledarskapet sitter ju såklart i ryggmärgen, vad jag står för och vad jag tycker är viktigt. En av de grejerna är ju att vara ärlig. Jag utgår från ärlighet, så är det ju en av grundpelarna i ens ledarskap. Jag tror att det är viktigt att man som lärare liksom kan stå för vem man är. Att man, jag är ju tydlig, så berätt att jag menar, de vet ju att jag är lärare, men jag är ju också människa, medmänniska. Jag är pappa, jag har 4 barn. Så att bygga upp ett förtroende så att de vet att jag är där för deras skull liksom. Så att, och jag jobbar mycket med känslor. Jag tror att det roliga var, jag fick min första fråga var när jag träffade mina nya elever första gången här nu i hösten. Så, Rickard, brukar du bli arg?
Den klassiska.
Ja, den klassiska. Så nej, jag brukar aldrig bli arg, utan jag blir mer besviken. Utan vi jobbar ju med att bygga upp ett förtroende för varandra. Och om ni litar på mig och jag litar på er och vi respekterar varandra, så kommer jag inte behöva bli arg. Utan, det är liksom inte min mentalitet, utan min mentalitet är kanske mer att ja, okej, jag blir besviken om inte ni gör det jag gör. Liksom. Mm. Det är det vi har avtalat. Så, och det tror jag är en ärlighet. Liksom, att man, och det tror jag att de känner jag av, att när jag blir berörd, och jag tycker det är tråkigt när man inte kan lita på varandra, så är det.
Och då ligger där någonting att våga vara hela sin person där också. Lite grann du säger att jag är lärare, jag är pappa, jag är vad man nu är för någonting.
Ja, precis. Jag berättar väldigt mycket för mina elever. Jag vill säga att de är som min andra familj. Jag träffar dem lika mycket, eller jag träffar ju dem mer än vad de träffar sina föräldrar ju.
Timmar på dagen.
Och liksom, men jag tror mycket att jag kan blotta mig, kanske ibland lite för mycket, jag har ingen aning, men alltså jag är väldigt, väldigt ärlig i mig själv. Jag kan berätta om händelser som har hänt och misstag jag gjort i livet och vad mina barn kan ha gjort för fel eller rätt och vad kul man kan ha, alltså allt liksom, mellan himmel och jord. Jag tror det här dagliga, det här vardagliga samtalet bundet till läroplanen och kunskapsmålen i de olika ämnena, att de pratar om samhället och att de känner att man är där vi är och pratar, så kanske de också kan känna igen sig liksom.
Men då tänker jag bara spontant, sen när jag hör dig prata, så ligger mod ganska nära. Det här med ärlighet kräver ganska mycket mod också, om man ska våga vara och berätta så mycket om sig själv.
Ja, jag tror, ja, det är absolut. Det är ju ett mod liksom att blotta sig, man skulle säga så. Jag blottar sig låter ju väldigt negativt. Men du nämnde ordet mod. Så, ja, men det är klart att man måste vara modig. Jag vet inte hur andra lärare jobbar. Mer än min kollega, min närmaste kollega Nina. Hon är precis... Vi har relativt lika tänk i vårt sätt att berätta om livet. Liksom, och om oss själva, om ärlighet och besvikelse och glädje och sådär. Men hur andra... Jag ibland kan få en känsla av att vissa lärare kanske är mer... väldigt så här, det släpper inte in någon alls på nära håll. Liksom, jag är läraren, kom inte här och tro. Liksom, jag ska inte berätta någonting om mitt liv, ingenting om mina barn, min familj, ingenting. Utan jag är bara här och jag är lärare.
Ja.
Absolut, det är så bra. Men samtidigt så det handlar om att nå eleverna. Det handlar om att fånga eleverna. Det handlar om att få med dem på resan. Mm. Och det tror jag... man gör om man kommer lite närmare. För att nyckeln som jag anser, det är relationer. Relationer är AI.
Och det är kanske det som ärligheten skapar då, så att säga.
Ja, jag tror det. Jag tror relationerna en ärlighet mot varandra så byggs upp med bra relationer. Jag gillar ju när om jag har byggt upp en bra relation med mina elever, vi har en ärlighet mot varandra, respekt, så när någonting skulle hända så vill jag att de ska kunna gå till mig och berätta det utan att de känner att Rickard kommer att bli arg. Nej, jag kommer inte att bli arg, men jag kommer att bli besviken, men vi löser det tillsammans. Men om jag inte bygger upp en relation med eleverna, om jag inte har skapat den här liksom gemenskapen och förståelsen för varandra, ja, då kanske inte en elev kan gå till läraren för man är rädd att jag blir arg. Ja, precis. Och det är inte det som är meningen, utan jag tycker att man ska som elev, som barn, mina barn ska kunna komma till mig som pappa, alltså till mig och prata om vad som helst. Precis som vilka något ska vara i skolan liksom.
Och det är ju spännande utifrån den här första frågan du berättade som du fick när du tog emot din klass, det här, blir du arg?
Ja.
Och det visar någonstans kanske också att barn kan vara inlärda med att vuxna blir arga när man gör fel. Men där tänker jag att ärligheten är extra viktig där också, eftersom det är precis som du säger, det här med att man vet ju inte. Man vet inte vad ryggsäcken hos varje enskild elev har i sig. Så då kanske ärligheten blir än viktigare för att det ska kunna bli en långsiktig relation med läraren eller mellan lärare och elev.
Alltså så här är det ju, om du ljuger som människa, om du ljuger som barn och ljuger som vuxen, så kommer ju förr eller senare någon genomskåda det. Om inte du är dig själv och försöker vara en roll som inte du kan hantera, så kommer man bli genomskådad. Så jag tror ju att om du är ärlig, om du verkligen berättar sanningen i stort sett alla avseenden för att göra situationerna så bra som möjligt, så tror jag också att det kommer vara lättare för alla runt omkring en att förstå varför är vi här? Varför jobbar vi med detta? Varför vill vi detta? Liksom?
En tydlighet i att förklara varför.
Ja, precis, precis.
Kan man lära sig ärlighet?
Ja, det är faktiskt inte om du kan gå någon kurs eller om du kan liksom jobba med övningar. Ja, men alltså, jag tror ju att... jag tror ett samtal, mycket samtal i klassen, att man jobbar med att prata om nutid och vad som händer i världen och liksom, ja, men just det här med hur man ska vara som vänner och hur man inte ska vara som vänner. Jag tror ju att en sak som jag tror skolans värld, Skolverket måste egentligen ta in i läroplanen, det är ju det här med att jobba med EQ-övningar, att man har en på schemat så måste man jobba med värderingar. Du kan inte ha som en skola nu har vi en värdegrundsvecka så har man det en vecka liksom. Ja, vad händer sen då? Eller liksom, är det där vi bygger värdegrunden en vecka, vi jobbar med det där? Nej, men man måste jobba med det kontinuerligt. Värdegrunden handlar om att bygga gruppen, bygga individen, att vara i ett sammanhang, att kunna acceptera varandra. Och värdegrundsarbetet handlar ju också om att förebygga mobbning. Som det är ju helt med, alltså du, när mobbning väl har skett så är skadan för stor. Vi måste förebygga det. Och jobbar vi då med värderingar varje vecka, med gruppdynamiska övningar, individövningar, individuella övningar där vi lyfter varandra och varandras egenskaper, så tror jag att ett mobbning, det kommer inte ske lika ofta, om jag nu skulle säga så, och det kommer man minimera. Och sen så är det nog ett sätt att man, när man är i fokus, gruppen är i fokus, klassen är i fokus och vi försöker skapa team, så tror jag ändå att vi jobbar mot att bli ärliga mot varandra. Så till din fråga, jag tror att man kan träna upp det till en viss del, absolut. Jag tror också det handlar lite om att ska du nå eleverna, få med dem på resan och minimera mobbning och näthat, så handlar det om att få gruppen så tajt som möjligt och att man liksom stöttar varandra och återigen till ett ord, ärligheten mot varandra, den byggs på hela tiden, så vi vill inte vara oärliga helt enkelt.
Du, jag tänkte på en sån liten sak här nu. Är det någon gång där ärlighet utifrån din egen erfarenhet där du har fått lite dåliga konsekvenser kring att inte vara ärlig eller det har blivit oväntat bra när du har varit ärlig? Eller har du någon egen sån här? Om du kan minnas.
Jag vet inte. Alltså, jag vet faktiskt inte om det är någon speciell situation sådär, men bra effekt brukar det, jag känner väl att det kan få en bra effekt. Jag relaterar mycket till mina egna barn. Och mina barn är ju lite äldre än de barnen jag undervisar i. Men jag har ju haft barn som har varit i samma ålder som mina barn är. Och då kan jag ju relatera lite till både föräldraskapet och även till hur jag hanterar vissa situationer hemma gentemot skolan. Och då blir det liksom en bra effekt, för att jag tror att ibland så, till exempel elever, barn då, liksom, ja men mamma, pappa säger si och så, och ibland kan, som förälder kan man tycka att inte de lyssnar på en, men sen när någon helt annan människa säger samma sak, så då lyssnar man. Och då blir det liksom att när jag då säger saker och ting utifrån förälder, så brukar de känna igen sakerna jag säger. Och då får vi en väldigt bra diskussion och bra effekt av att liksom, okej, det är det de egentligen menar, mamma och pappa. Alltså, vi förstår vad jag tänker. Och då kan jag känna att effekten är bra. Ja. Så det är väl sådana situationer. Så att jag kan inte peka på en specifik, men överlag så är det bra situationer när man relaterar, när man väver in föräldraskapet i läraryrket.
Superstark eller supersnabb?
Superstark.
Varm eller kall O'boy?
Varm.
Morgon eller kväll?
Kväll.
Ringa eller smsa?
Smsa.
Skräckfilm eller romantisk komedi?
Ja, romantisk komedi, men ja, det är nästan på håret att jag valde det också.
Nej, det här har ju varit jättespännande att få lov att prata med dig kring ärlighet och jättemånga kloka tankar och levda tankar, tänker jag, som du har erfarenhet av.
Så
det har varit superspännande att få lov att prata. Men du, hoppas nu du får en riktigt skön påsk och du får vara lite ledig också.
Tack så hemskt mycket och detsamma till er.
Ja, tack så jättemycket.
Ha det bra.
Så ha det fint, vi hörs. Ha det väl.
Hej.
Vi tackar magister Nordström för de kloka tankarna.
Det var verkligen spännande att höra hur han tänker kring det här med ärlighet och relationer, tycker jag.
Mm.
Så mycket stort tack till magistern.
Mm.
Nu kommer vi strax lyssna på våran följetong och därefter kommer vi att säga tack och hej, då är det slut för det här andra avsnittet av våran podd. Jag vet inte vad du tycker, Petra, men det har varit väldigt spännande att få alla kommentarer och frågor och att ni som lyssnar också med och följer oss på Instagram.
Ja, fortsätt, säger jag då. Vi vill ju ha feedback och...
Desto mer, desto bättre. Och Instagram, där heter vi precis som podden, Grundat snack.
Följ oss.
Jättegärna det. Men du, Petra, vad heter dagens avsnitt av följetongen?
Dagens avsnitt heter Killen på våningen under.
Då kommer den här och så hörs vi nästa gång igen. Och fram tills dess vill i alla fall jag säga puss och kram.
Hej, hej!
Killen på våningen under.
Hampus dagbok. Han sa ja. Jag kan inte riktigt fatta det. Eller jag vet inte riktigt vad han sa ja till, men det kändes som att han fattade. Han sa att han inte hade något att göra imorgon och att det verkade nice att åka till stranden och typ hänga och käka. Jag frågade honom om vi skulle fråga Adam och Hussein, men han sa nej. Det måste ju betyda att han fattar. Eller kanske till och med att han vill att jag ska fatta att han fattar. Det är liksom inte så att jag är kär i honom. Han är ju en kille. Men jag vill vara med honom. Hänga med honom. Jag mår bra då. Ska bli så sjukt nice. Vi kom överens om att mötas där. Så att det inte blir något snack. Så att Adam och Hussein inte får reda på att vi gör något utan dem. De skulle inte fatta. Och det är inte samma sak när de är med. Han är annorlunda då. Hela tiden på sin vakt liksom. Och väntar på tillfälle att säga något drygt. Men när det bara är vi är han någon annan. Rolig och snäll. Mjuk och finurlig. Och jag är trygg. Jag blir liksom någon annan. Blir liksom som jag vill vara. Han cyklade tidigare än vad han skulle ha behövt för att komma i tid till stranden. De hade bestämt att mötas upp vid T-bryggan och därefter hitta en bra plats att ligga på. Nära bryggorna, men samtidigt i lä från vinden. Hampus kom ihåg att det fanns små gropar i sanden som fungerade som värn mot vinden. Där tänkte han vara en bra plats. Både för att slippa vinden, men kanske främst för att slippa bli sedda. Det var slutet av sommaren nu och även om det fortfarande var varmt märkte man att kylan fanns som ett löfte i vinden. Han hade inte riktigt kunnat sova på natten och hade legat med öppna ögon i sitt rum stirrandes mot taket och planerat vägen till stranden. Om han cyklade rakt ut längs med områdets huvudväg fortsatte förbi den låga gulteglade skolbyggnadens ena kortsida och sporthallen. Vidare förbi fotbollsplanerna och sedan kraftvärmeverket skulle han rätt snabbt kunna ta sig till korsningen vid stadens infart. Och när han väl passerat den och det stora varuhuset skulle han vara utom fara. Utom fara för att råka på någon av sina kompisar från området eller skolan. Han ville verkligen inte träffa på dem. Ville under inga omständigheter behöva förklara sig och berätta vart han var på väg eller vem han skulle träffa. Därför hade han, med ögonen letande efter mönster i det nattsvarta taket, kommit på att det var bättre att han fortsatte samma väg längre ut. Förbi området och först stannade för att handla i den butik som hans mamma och han hade åkt förbi en gång när de skulle hälsa på en kompis till hans mamma. Där fanns det nästan ingen risk att han skulle känna någon. Ingen från området rörde sig så långt bort och ingen skulle veta vem han var. Han var bara en vanlig kille. En kille som handlade för att sedan cykla vidare till stranden. Och var det något som Hampus ville så var det att vara en vanlig kille. En sådan som passerade utan att någon höjde på ögonbrynen. Den enda risken med planen som han hade kunnat komma på var att han skulle springa på någon lärare. Han hade inte riktigt koll på dem. De bodde inte i området, det visste han. Men där affären låg var kanske en sådan plats som lärare bodde på. Det såg i vart fall ut så, tyckte han. Men det skulle nog inte bli något problem om han sprang på någon av dem. På sin höjd skulle de säga hej och att det var skoj att se honom och dra något skämt om att skolan började snart. Han kände sig lugn när han hade tänkt ut cykelvägen och kunde somna om en liten stund innan det blev morgon. Cykeln lät för varje tramptag. Hjulen var skeva eller så låg bromsen till. I vart fall så gjorde något att för varje tramptag som Hampus tog så kom ett gnällande ljud som varnade alla att han var på väg. Han hade bestämt sig att inte stanna för någon och att cykla fort. Fortare än vad han brukade. Det var konstigt, tänkte han. Allt kändes möjligt. Just då i den stunden, på cykeln, på väg i hög fart, med den fortfarande varma eftermiddagssolen i ansiktet och med vinden som en andra hud kring sig, visste han att inget var fel. Han flög fram genom området. Det hördes av bilar och av barn som lekte, av slammer från något bygge och av tickande övergångsställen. Han fortsatte sin planerade väg. Och om han hade vetat hade han kunnat se att han åkte förbi drömmar om den goda framtiden. Runt honom svischade byggnader och platser som hade byggts för att vara bättre än gårdagens. Skolbyggnaden, som han snart skulle tillbaka till efter lovet, var byggt som en modell för en bättre skola än den gamla. Det stora kraftvärmeverket hade byggts för att säkerställa att den moderna staden skulle kunna växa. Om han hade stannat och tittat på kraftvärmeverkets byggnad hade han kunnat se det som arkitekten hade tänkt när han ritade mönstret i fasaden. Det skulle se ut som flammande eldar. När han passerade det stora varuhuset, som en gång i tiden hade varit en stor fabrik, kände han nästan samma hetta som mönstret i fasaden visade. Han var varm i hela kroppen, från magen till kinderna, när han tänkte på att de skulle få vara ensamma på stranden en hel dag. Hampus var effektiv när han handlade. Dricka, färdigförpackade mackor och en paket kakor. Visst är det sådant man har med till stranden, tänkte han. Även om han letade efter dem såg han inga lärare. De kanske inte bodde här. Svårt att veta. Vad han visste var att ingen kände igen honom och ingen verkade reagera. Han stoppade allt i ryggsäcken och fortsatte mot stranden. Förbi bostadsrätternas välordnade små gårdar och vidare genom villakvarterens tysta trädgårdsgator. Det hördes doft av skratt från trädgårdarna. Och från de grusbelagda trottoarerna hördes knastret från några enstaka gångare. Och det blandades med ljudet från hans cykel och däcken som grep tag i den torra asfalten. Pulsen ökade just som han närmade sig T-bryggan. Det var nära nu. Snart skulle han vara där. Se cool ut nu! Ska jag cykla ända fram eller gå av och leda fram cykeln? Eller ska jag parkera den en bit bort och gå mot honom? Så många frågor. Och han försökte efter ett svar samtidigt som hettan blev allt intensivare. Och det kändes som att magen var tomrum och synfältet begränsades till att bara kunna se honom. Han valde det sistnämnda alternativet och parkerade cykeln. Ryggsäcken hängde han på ena axeln och började gå. Hoppas han är där. Att han inte ångrat sig och att han inte har träffat någon på vägen som insisterat på att få följa med. Hampus närmade sig T-bryggan långsamt. Det var något som gjorde att kroppen agerade självständigt. Kroppen hade ett mål, att i folkmassan hitta honom. Strandpromenaden var överröst av människor i barkläder som spatserade mellan kiosker och försäljare. Och på gräsfälten som kom före strandvallarna och stranden var det trångt mellan de glada människorna. Det var ett sorl i luften av samtal, skratt, någon enstaka skällande hund, barnskrik och lek. Och där in vid bryggans vitmålade trappräcke stod han och log. Hampus dagbok. Vi åt glass och käkade upp det som jag hade handlat och vi badade och han stod alldeles nära mig i vattnet och vi gick så långt ut vi kunde tills vattnet nådde hakan och han hade med sig en boll och vi gick längs med strandpromenaden och vi stannade och tittade på en kille som hade med sig en papegoja på axeln och vi skrattade. Vi skrattade så sjukt mycket. Och vi låg och solade i en av groparna på strandvallen. Det var helt vindstilla där och riktigt varmt. Han hade orangea badbyxor på sig Vi svettades riktigt mycket och när vi låg där började han hälla vatten på mig och det var så sjukt kallt att jag sprattlade till helt okontrollerat och då pussade han mig. Jag blev så sjukt chockad. Vad sysslar han med? Han såg rädd ut och sa förlåt och han kröp ihop, sittandes med knäna mot hakan. Jag flyttade mig närmare honom och la min arm runt honom och han la sitt huvud mot mitt bröst. Kände så sjukt rätt och det är så sjukt konstigt. Det ska inte vara så. Nu ligger han där i sin säng på våningen under mig. Sover han? Vi pratade inte om det på vägen hem. Tror han ville snacka, men jag visste inte. Hur ska jag veta? Man pussar inte en kille. Jo, om man är bög. Men jag är ingen bög. Han är ingen bög. Men han... Jag vet inte. Men jag tycker om honom. Och inget kändes fel när vi låg i sandgropen på stranden. Det kändes fel först när vi var på väg tillbaka hem. När vi kom tillbaks till området. Jag skulle vilja att han var här nu. Killen på våningen under låg vaken i sin säng. Han försökte att inte tänka på det. Försökte att inte spela upp det i huvudet om och om igen. Men det gick inte. Hur han än gjorde var han tillbaka där i sandgropen på stranden med han på sidan om sig. Han hade gjort det för att det kändes rätt att pussa honom. Att sitta alldeles nära och att ligga med huvudet på hans bröst. Allt det hade känts så rätt. Även om de inte sa något till varandra så var det något inom honom som gjorde att han hade känt sig på riktigt trygg. Och när de pussades var allt liksom förståeligt och läskigt på samma gång. Han drog täcket kring benet och vände sig på sidan. Låg Hampus i sin säng på våningen över honom? Var han vaken? Vad tänkte han? Varför hade han inte velat snacka på vägen hem? Varför hade han själv inte vågat snacka? Vad händer nu? Vad? Han ville skrika, men han visste inte vad han skulle skrika. Kanske att det var fel. Att det inte skulle vara så här, men att det kändes så rätt. Yeah, yeah. Yeah.